Här börjar Djupdykning av Clive Cussler, inläst av Magnus Schmitz för Jämtas. Denna bok tillägnas med tacksamhet Jerry Brown, Teresa Burkert, Charlie Davis, Derek och Susan Goodwin, Clyde Jones, Don Mercer, Valerie Palaipetti, Bill Shea och Ed Wardwell som hjälpte mig att hålla ångan uppe. Prolog. Dödsdag. 1. Maj 1914. Delstaten New York norröver. Blixtar varslade om ett annalkande åskväder när Manhattan Limited dundrade fram på rälsen som skar tvärs genom landskapet i delstaten New York. Röken strömmade ut ur skorstenen och slungade en kvast av koldamm mot den stjärnströdda himlen. In i förarens hytt tog lokföraren fram sitt fickur, knäckte upp boetten och tittade på urtavlan i skenet från fyrboxen. Det var inte det hotande åskvädret som oroade honom, utan minuterna som obevekligt fortsatte att krypa framåt och försökte spräcka hans dyrbara tidtabell. Han kikade ut på högra sidan av hytten och såg kreosotångorna sugas in under de 8 väldiga drivhjulen. Loket var en maskin av typ Consolidation 280. Och precis som en fartygskapten som lever för att föra befäl ombord hade han nu stått vid sina spakar 3 år i rad. Han var stolt över sin galopperande Lena, som han kärleksfullt kallade dessa 100 ton järn och stål. Loket var byggt av Alcos mekaniska verkstad i Schenectady 1911, glänsande svart och blankpolerat med röd fartrand och siffrorna 88. Snyggt handmålade i guld på sidan. Han lyssnade på det rytmiska dunket från skenskarvarna, kände kraften hos lokomotivet och rörelsen från de 7 vagnarna som kom efter. Sen förde han spaken uppåt och ökade farten ytterligare. I den 21 meter långa privata pullmanvagn som kom sist i tåget satt Richard Essex vid ett skrivbord i biblioteket. Uttråkad av färdens ena handa och allt för trött för att kunna somna skrev han brev till sin hustru för att få tiden att gå. Han beskrev vagnens överdådiga inredning, den utsökt snidade cirkassiska valnöten, de vackra elektriska lamporna av mässing, de svängbara stolarna klädda i röd sammet och palmerna i sina krukor. Han nämnde till och med de fasade speglarna och golvkaklet i tvättrummen till de 4 rymliga sovhytterna. Bakom honom i det panelade vaktrummet satt 5 civilklädda vakter från armén och spelade kort. De hade ställt ifrån sig gevären lite varstans bland möblerna och de skickade iväg ett blått moln av cigarrök som kom drivande mot det brokadklädda taket. Allt emellanåt böjde sig någon av dem fram mot någon av de spottkoppar som satts ut här och var på den persiska mattan. Kanske var detta den högsta form av lyx de någonsin fått uppleva och njuta av, tänkte Essex. Denna furstliga transport måste kosta regeringen nära på $75 om dagen, och allt detta står hej bara för ett litet pappers skull. Han suckade och avslutade brevet. Sen la han det i ett kuvert som han förseglade och stoppade i bröstfickan. Sömnen ville fortfarande inte infinna sig, så han satt och stirrade igenom de valvbågade fönstren, skymtade det mörka nattlandskapet utanför och hörde tjutet från ångvisslan strax innan någon liten stationsbyggnad eller järnvägsövergång dök upp och försvann. Till slut reste han sig och sträckte på ryggen. Han gick ut i den eleganta matsalen och slog sig ner vid mahognibordet som var täckt av en snövit duk där kristallglas och silvertallrikar glänste. En hastig blick på fickuret upplyste honom om att klockan var några minuter i 2.